Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt Jesus som vår frälsare undan synd och död. Hjälp oss att visa tacksamhet för frälsningens gåva genom att göra din vilja. Vi ber att du förnyar våra hjärtan och ger oss en rätt inställning till dina bud, så att vi gärna gör och lever efter dem. Amen. Ja, vi kommer ett antal söndagar framåt att ägna oss åt katekesen. Och då ska vi ägna oss åt de tre egentliga delarna. Alltså buden, trosbekännelsen och Herrens bön. För Gud han har lärt oss vad vi ska tro och vad vi ska göra, och katekesen sammanfattar det på ett bra sätt och på ett pedagogiskt sätt. Och vi ska börja med de 10 buden, eller de 10 orden som de kallas i Moseböckerna. Gud har gett oss de 10 orden på 2 stentavlor, och därför brukar vi tala om första tavlans bud och andra tavlans bud, om man liksom gör en indelning av dem efter innehåll. Och första tavlans bud handlar då om vårt förhållande till Gud, och andra tavlans bud handlar om vårt förhållande till våra medmänniskor. Det finns kortare sammanfattningar av buden. Buden i sig kan man ju säga en kort sammanfattning av vad Gud vill att vi ska göra och vad vi inte ska göra. Men det finns ju ännu kortare sammanfattningar i Bibeln. Och en av de korta sammanfattningarna lyder så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Och det här är ju en sammanfattning av båda tavlornas bud, om vi gör en sån indelning, som talar om vårt förhållande till Gud och vårt förhållande till våra medmänniskor. Och vi kan leta i Bibeln och hitta många sammanfattningar. En kort sammanfattning av andra tavlans bud hörde vi i dagens evangelietext, som sammanfattar vad Gud vill att vi ska göra mot våra medmänniskor. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska också ni göra för dem. Men så har vi också längre utläggningar och förklaringar och tillämpningar av buden. Och sådana längre förklaringar och tillämpningar hittar vi i profetböckerna. En del profetböcker i stort är ju bara en stor utläggning av buden och hur det ska tillämpas. Vi hittar det i Jesu bergspredikan, och så hittar vi förklaring och tillämpning i förmaningarna i Pauli brev. Gud gav de 10 orden, eller de 10 buden, till Israels folk sedan han hade fört dem ut ur slaveriet i Egypten, ut i öknen, genom öknen och fram till Sinai berg. Och vi kan läsa om det här i andra Mosebok. Men de 10 orden gäller inte bara Israels folk, utan gäller ju alla människor i alla tider. Så även om folk inte har hört de 10 buden, så när de får höra dem så är det ju ingen överraskning, utan de har ju redan en aning om innehållet. Så alla människor förstår att det är fel att dyrka falska gudar. Alla människor har ju en aning om att barn och bör lyda sina föräldrar, och vi bör lyda dem som är satt till auktoritet över oss. Vi ska inte göra människor illa, vi ska inte mörda, vi ska inte bedra, vi ska inte stjäla och vi ska inte ljuga. Det här har Gud skrivit i människornas hjärtan från början. Och från början, från begynnelsen, så hade ju våra första föräldrar, Adam och Eva, en fullkomlig kunskap om Gud och hans vilja. Men de blev förledda av djävulen till synd och uppror mot Gud. och då blev de syndare. Och därför är alla människor syndare. För alla människor föds ju lika sina föräldrar. Och syndare har inte en fullkomlig kunskap om Gud och hans vilja. Men syndare saknar inte heller fullkomligt all slags kunskap om Gud och hans vilja. Så syndafallet, ska man säga, fördunklade kunskapen om Guds vilja, men utplånade den inte helt och hållet. Utan kunskapen om vad Gud vill finns kvar hos människor, alla människor, även om den är svag och bristfällig. Och den här kunskapen är inte så lätt att utplåna heller, även om man försöker det. Så även grymma och våldsamma människor som övar sig i våldsamhet, övar sig i uppror mot Gud, har väldigt svårt att helt tysta samvetet. Människan vet att hon ska ställas inför Gud och göra, alltså ställas till svars för sina gärningar. Men de 10 orden, eller de 10 buden, förklarar för oss klart och tydligt vad det är Gud vill att vi ska, hur han vill att vi ska leva och hur han vill att vi inte ska leva. Och ser vi då på buden, vad fokuserar de på? Då kan vi säga direkt att de fokuserar på vårt hjärta. Alltså på vår inställning till Gud och vår inställning till våra medmänniskor. Och ska vi leta den kortast möjliga sammanfattningen av buden, så kan man faktiskt sammanfatta buden i ett enda ord. Och det är kärlek. Gud är kärlek. Och därför ska vi älska honom tillbaka. Och vi ska älska alla människor, för att alla människor är skapade av Gud och tillhör honom. Och så går vi då till den här klara uppenbarelsen av vad Gud vill. Vi går till andra Mosebok, och då märker vi att de här 10 orden börjar med en inledning som påminner folket om Guds stora frälsningsgärningar. Att han har räddat dem ut ur slaveriet i Egypten, ut ur träddomshuset. Och så läser vi vidare, och så kommer 14 befallningar. Så en inledning och 14 befallningar. Och hur man arrangerar en inledning och 14 befallningar så att det blir 10 ord, det har man gjort lite olika genom tiderna. Och vi vet faktiskt inte exakt hur den här indelningen ska göras i 10 ord. Men vi ska här följa Luthers indelning så som vi har den i katekesen. Men jag tror att den här första påminnelsen om Guds frälsningsgärningar, jag tror faktiskt att det är det första ordet, eller i alla fall att det hör till det första budet. Och orden, eller buden, de 10 buden, inleds så här i andra Mosebok. Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träddomshuset. Och det här är ju jätteviktigt. För det visar oss att Gud har ju inte gett sin lag, sina befallningar, för att vi ska försöka få en nådig Gud. För att vi ska arbeta och anstränga oss för att försöka få en nådig Gud. Folket hade redan en nådig Gud som hade frälst dem, som hade befriat dem ur slaveriet. De var redan Guds folk. Jag är Herren din Gud. Och buden har ju inte heller kommit till oss för att vi med budens hjälp ska försöka förtjäna frälsning. För evangeliet visar att Gud har uppenbarat för oss att han har redan sänt en frälsare som helt löst oss från alla synder och från döden och djävulens makt. Och det har han gjort före det vi ens var födda. Varför har buden kommit till oss? Jo, för att vi ska få veta hur Gud vill att vi ska leva, för att tacka honom för frälsningens gåva. Det har ju varit syftet med buden ända från början. Att ett frälst folk ska få veta hur Gud vill att de ska leva för att tacka honom för hans stora frälsningsgärningar. Och så går vi då till det första budet. Det lyder så här: du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och då reagerar vi: det finns ju bara en Gud. Det finns ju bara en Gud som har skapat himmel och jord, havet och det torra. Det finns inga andra gudar. Vad betyder det då att vi inte ska ha andra gudar vid sidan av den enda sanna guden? Ja, vi måste fråga oss: vad innebär det att ha en Gud? Ja, vi måste fråga oss om själva begreppet. Vad innebär begreppet Gud? Och det är hjärtats tro och förtröstan som avgör vilken Gud en människa har. Så din Gud, det är den eller det som du litar på, som du väntar allt gott ifrån, som du vänder dig till när du hamnar i nöd och fara. Det är den eller det som du sätter högst i din tillvaro. Så det är egentligen hjärtats tro och förtröstan som avgör vilken Gud vi har. Om vi har en rätt tro, då är ju också vår Gud den rätte. Men om vi litar på någon eller något annat, då handlar ju inte det om den enda sanna guden. Så det är det som vårt hjärta är fäst vid som i verkligheten är vår Gud. Så... och då är det ju ganska lätt att förstå vad det här budet kräver av oss. Det kräver rätt tro och tillit till den enda sanna guden. Så det betyder att vi ska hålla oss till honom. Vi ska vänta allt gott från honom. Till honom ska vi ta vår tillflykt. När vi är i nöd eller fara eller när vi hamnar i olycka. Vi ska inte fästa vårt hjärta vid någon annan eller vid något annat. Vi ska inte söka vår trygghet någon annanstans. Och kanske det är ännu enklare att förstå vad budet kräver av oss eller vad det menas med att ha en Gud. Om vi tar ett exempel på motsatsen. Många tänker att om de bara hade pengar, då skulle de inte behöva något annat. Då skulle de inte fråga efter någon annan. Då skulle de inte fråga efter något annat. Då skulle de inte behöva vara oroliga och bekymrade, utan om man bara har pengar, då kan man känna sig trygg, då kan man känna sig säker, då kan man vara glad. Och den som saknar pengar och ägodelar, han är otrygg, han är bekymrad, han är ledsen, som om det inte finns någon annan gud i hela världen än just pengarna. Man tänker att om jag bara hade pengar, då vore jag som i paradiset. Alltså både den ene och den andra, den som har pengar och sätter sin tillit till dem, och den som inte har pengar men önskar att han hade det, för då skulle han vara som i paradiset. Både den ene och den andra har ju Gud egentligen. De har en Gud som i Bibeln kallas för mammon. Girighet och pengar och kärlek till pengar, det kallas i Bibeln för avguderi. Och kärleken till pengarna, det tror jag nog är, eller den här säkerhetens, självsäkerheten som kommer av mycket tillgångar, det tror jag nog är den vanligaste formen av avguderi i vårt samhälle och kanske i hela världen. Men det finns andra former också, exempelvis om någon är mycket skicklig, han litar på sina egenskaper, sin klokhet, eller om någon har makt, sin maktställning, sin popularitet, sin ära. Även en sån person har ju en gud, men inte den rätte guden. Han är självsäker och stolt över sig själv på grund av sina egenskaper eller på grund av sin maktställning i samhället eller sin popularitet. Och så blir man deprimerad och nedslagen om man bara förlorar så mycket som lite grann av de här egenskaperna eller den här ställningen. Och då är det ganska lätt att förstå vad som menas med att ha andra gudar och vad det här budet kräver av oss. Vad kräver budet av oss? Jo, hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft, hela vårt förstånd ska vara inriktat på den enda sanna guden och inte på någon eller något annat. Så att ha en gud betyder inte att man kan ta på honom, bära omkring honom, stoppa honom i en påse eller i en låda. Utan man når honom bara genom att gripa om honom i sitt hjärta och så hålla fast vid honom. Vad innebär det att gripa om Gud och hålla fast vid honom? Jo, det är ju att av hjärtat lita på honom och vänta allt gott från honom. Men vilka är det vi får gott ifrån? Ja, vi får ju mycket gott ifrån andra människor. Och vi får ju mycket gott ifrån själva skapelsen. Men andra människor, skapelsen och skapade varelser, alltså både djur och människor, det kan liknas vid Guds händer, medel och kanaler som Gud använder för att ge oss sina goda gåvor. Och vi ska tacksamt ta emot allt som han ger, och vi ska använda våra tillgångar och de medel som han ger oss för att bruka. Vi ska bruka dem så som han vill, men vi ska passa oss för att göra dem till ett självändamål eller göra Guds goda gåvor till våra avgudar. Vårt hjärta, det ska vara vänt till Gud som är alla goda gåvors givare, och vi ska vänta allt gott från honom. För väntar vi allt gott, väntar vi mer gott och större hjälp från någon eller något annat, ja, då har ju det blivit vår avgud. Och prövar vi oss inför det här budet, så ser vi att vi är syndare och att vi har brustit i tillit, vi har brustit i kärlek, vi har brustit i förtröstan. För Gud, han kräver ju av oss att vi ska älska honom över allting och i allt förtrösta på honom. Men vi behöver inte vara rädda för att bli fördömda fast vi ser att vi är stora syndare. För vi har en frälsare. Och om frälsaren heter det att han har uppfyllt lagen fullkomligt i vårt ställe. Vid Jesu dop hördes faderns röst från himmelen som sa: i dig har jag min glädje. Så det fanns inget hos honom, ingen brist, ingen synd. Han var fullkomlig, ren, helig. Och Gud sa: i honom har jag min glädje. Och Jesus frälste oss genom att fullkomligt hålla första budet i vårt ställe och i allt vara lydig. Och han led också straffet för synd i vårt ställe, för det heter om honom: så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Så Jesus frälste oss genom att ta bort våra synder genom sin död. Och eftersom han har gjort så mycket gott för oss och gett oss så stora och härliga gåvor och frälsningens gåva, så vill vi av tacksamhet älska honom över allting och i allt förtrösta på honom. Och då är cirkeln sluten. Det är en första början till en verklig laguppfyllelse hos oss. Den första början till en uppfyllelse av första budet också hos oss. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för din frälsning, att du uppfyllt första budet i vårt ställe och att du sonat all vår synd med din död. Din uppståndelse är bekräftelse på att alla våra synder är förlåtna. Hjälp oss nu att tacka för frälsningens gåva genom att i hjärta, ord och handling lyda Guds bud. Amen.